Velkommen tilbake til Stridens håp, en serie som setter fokus på en årgammel strid om sanningen og håpet hos dem som forsvarer den. Under den neste time her på Stridens håp skal vi fortsette vårt samtale og se på hvordan at sanningen bør utvikle seg og hvordan at flere og flere sanningspunkter blir återupptäckt gjennom eller efter den reformation, om man ska säga, och förnyelse som vi har sett under 1800-talet, de religiösa rörelserna. Och senare kan man väl säga att vi beveker oss in i en del av serien här, hvor vi kommer att fokusera mer på en del av de olika områden av tro som de kristna, som är fokus för de kristna under den här tiden. Och egentligen har varit, eller borde vara under en vär tid, i det vi följer Guds folk som är i strid, men som inte har ett hopp som de ser framåt till. Sista vecka, vad var vi då?
Ja, vi ser ju där att Gud lämnar inte sitt folk ensam, utan han har uppenbarat i Bibeln faror och varningar om den situation som vi går igenom i historien. Och speciellt sista veckan så såg vi hur det uppenbaras i boken kapitel 13 där beskrivs den här konflikten mellan Guds folk och sanningen och andra makter. Vi såg hur en makt ska komma fram där i runt omkring skiftet mellan 1700- och 1800-talet enligt Bibeln, och en makt som ska göra sig en bild av att se ut så som medeltidskyrkan, tyvärr. Många av de principer som följdes där och tråkigheter som vi ser i kristendomens historia. Mm. Och vi ser framväxten av ett imperium, av en världsmakt, global världsmakt, där Amerika idag passar Bibelns beskrivning av vad som ska hända i vår tid. En makt som till det yttre kan se väldigt fin ut, lamlik, kristen. Men när man kommer ner, man ser att det här är någonting som faktiskt drar människors uppmärksamhet bort ifrån Gud som auktoritet och Bibeln som grund för vår tro, och till mänsklig auktoritet och förbereder oss inför en livsstil som går i konflikt med mycket av Bibelns upplyfta positiva livsstil. Mm.
Och då är det intressant när vi fortsätter det här att i den tid som vi har sett på här, snackar om i 1800-talet in i 1850 är vi väl inne i nu här också, den väckelse som har varit där i begynnelsen och omkring 40-talet som vi har pratat mycket om, i det de började att förstå med helheten av Bibelns budskap och inte minst helgedomstjänsten, tabernakeltjänsten och vad det är som Jesus gör det allra heligaste. Mm. Då blev det satt en lite annan fokus. Folk började att förstå att även Guds lag var fortfarande något som var aktivt och var intressant för kristna idag. Det är inte något gammalt, men den var applicable, man ser idag. Och de började att förstå mer ett system omkring Bibelns sanningar. Och då har vi pratat lite grann om att då äter de naturliga frågorna som kom upp och i relation till då fjärde bytet, sabbatsbytet, vart står vi med det? Och något nytt som Guds folk, om man ska säga, återupptäckte på det här tidspunkten. Och jag använder ord återupptäckte för att, som vi ska se under programmet, Kenneth, så det här är ju inget nytt, men något som vi har sett ned genom historien, i vilken tid som helst, människor som har hållit synodoxa också vatten lördagen upp genom tiden.
Ja, den kan vi vurdere i alle århundreder, helt ifra Kristi tid, og vi kan jo gå tilbake til tiden før Kristi tid også, hvor man holdt sabbaten i store deler av det romerske riket på grunn av at jødene hadde da blitt spredt utover, også til Babylon og Egypt og så videre.
Og vi skal se litt mer på den her historie omkring Guds vilodag, sabbaten, ned genom historien, och speciellt här i Skandinavien också, fascinerande historiska fakta som är väldigt intressant att vi ska se på. Innan det så ska vi se på här en artikel som var i tidningen Dagens, eller Dagen här under det sista året, med en rubrik som heter Sabbatsfirande växande trend. Väldigt, väldigt intressant artikel som vi fann här. Då har vi flera olika skriverier omkring det här med sabbaten i nutiden, inte minst i Sverige. Om jag läser rubriken här, onanen, så står det en gräsrotsrörelse utan tydliga ledare som ploppar upp som svampar. Så kallade de personer som dagen har pratat med om det växande fenomenet att fira sabbat på lördag. Och sen går det artikeln ner och fortsätter med att beskriva en växande grupp av människor som den beskriver som vänner på tvärs av kyrksamfund, som börjar att sätta fokus på sabbaten, vänner lördagen, och hur de firar den här på olika sätt. Hur de finner sin bas i just Guds ord. Och det är intressant, för att när vi ser på några texter i Bibeln omkring sabbaten, inte minst i relation till den tid vi lever i, då är det flera texter som hjälper oss att sätta det här i perspektiv på att det är något som inte borde vara något att förvåna oss, att sabbaten nu igen får ett nytt fokus och får börja att återupptäcka den.
Vi läser ju där i Bibelns sista bok, det är en stycke som vi har studerat en del de senaste programmen här, där vi ser återigen det fokus, och jag tror jag läser kallet där ifrån Gud som ska gå ut till hela världen innan det som kallas för Jesu andra ankomst. Där står det i Johannes uppenbarelse kapitel 14 och vers, jag läser vers 6 och 7 där. Det som kallas den första ängels budskap. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han som hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran. Ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himmelen och jorden och havet och vattenkällorna. Så här går ett budskap ut tillsammans med förkunnelsen av evangeliet till hela världen. Så går ett budskap ut, särskilt budskap om att tillbe Gud som vår skapare. Och vers 7 där som vi läste, som är egentligen ett väldigt noggrant citat ifrån det fjärde budet om sabbaten i Gamla testamentet, i de 10 buden. Guds kärlekslag som han gav till människorna som ett minne över att han är vår frälsare, han är vår skapare och ett vittne för resten av världen. Mm. När Guds folk firar, helighåller Guds heliga sabbat, så vittnar det till hela världen om att här finns en skapare. Här finns ett folk som tillber och erkänner Bibelns Gud som den enda Gud som kan hjälpa oss i den situation vi befinner oss i som människor. Och därför går det budskapet ut också i sista tiden. Det är mycket av fokus enligt Bibelns profetier kommer vara på annat än på Gud som vår skapare.
Och det är ju det som är så viktigt för oss, att hålla det perspektivet också när vi läser de här budskapen, de tre änglabudskapen i Uppenbarelsen 14. Det är ju perspektivet av hela kapitlet. Mm. För bilden av kapitlet är ju att i de sista versen att Jesus kommer tillbaka för att köta jorden, mm, som köter för att köta den moken. Och det är viktigt att ha det perspektivet. Det här alltså i perspektivet av Jesu återkomst, att det är det budskap som vi finner precis innan.
Yeah.
Så det är det där gör att de budskapen är så viktiga för oss idag.
Visst.
Och då är det lite intressant, tänker jag, om vi kan hoppa till en gammaltestamentetext i Jesajas bok kapitel 56. Då har vi lite samma tanke här i de första två verserna i Jesajas 56. Så säger Herren, håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Och då har vi samma referens här till frälsningen, återkomsten, Jesus som kommer snart, som jag tror vi ser den här texten. Min rättfärdighet blir uppenbart inom kort, och så fortsätter den vers 2. Välsignad är den människa som gör så, den människa som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den som avhåller sin hand från att göra ont. Och vi ser samma i vers 6 och 7. Så igen en text som visar oss ett fokus på Guds bud generellt, men också specifikt nämner sabbaten som ett fokus innan hans frälsning, det den drar ner.
Mm. Och så står det inte salig är den jude som gör detta, men det står salig är det människa som gör det. Mm. Mm. Människebarn. Så, och i vers 3 står det ju att den främmande, det vill säga icke-jöden, må icke si, som det står, den främmande som håller sig till Herren må icke si, Herren vill vi skille mig från sitt folk. Mm. Så med andra ord så är sabbaten här gitt för alla människor, uansett vilket folkeslag man måste tillhöra.
Ja, det är intressant att ta upp det från den texten också. Ja.
Ja, och i vers 6 är ju de främlingar som har anslutit sig till Herren och vill tjäna honom och älska Herrens namn. Ja, som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och håller fast vid mitt förbund. Och sen i vers 8, så säger Herren, Herren, han som samlar de fördrivna av Israel och sen ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling. Ja. Det vill säga, här antyds tydligt ifrån Jesaja att det här handlar inte bara om Israel eller det judiska folket, nej, utan främlingar, eller det som kallas ibland hedningar, som i Nya Testamentets undervisning är helt fantastisk, om att alla människor får vara del av Guds tillbedjan och frälsningen som Gud vill ge dem. Och här beskrivs också förstås att precis som alla andra kärleksbud om äktenskap och lugn och så vidare, att man strävar efter att följa Gud. Så förstås om man älskar Gud, så som det beskrivs här, så håller man också hans sabbat.
Sen är det ju lite intressant också den sista delen, det med ännu fler ska jag samla tillsammans. Alltså ska man prata om någon form för ekumenisk rörelse, så pratar man om en samling av kristna och troende. Men inte bara en samling i en grupp, men en samling omkring en sanning, en samling omkring Guds ord. Mm. Och där sabbaten också kommer att vara ett fokus i den sammandragning av Guds folk.
Mm. Och den artikeln illustrerar ju det som kommer till att ske, och det är att Guds sanna folk vill ju närmast vara en ökumenisk bevegelse som har samlat till sig alla i världen som har lyst att följa Guds bud och som älskar Jesus Kristus. Mm. Och på de två pilarna så vilar denna bevegelsen.
Och det var den rörelse i 1800-talet ju också. Ja. Det hade ju den bredden, den kom från överallt tillsammans.
Ja. En liten skillnad bland det som vi såg på 1800-talet och det som jag tror vi kommer se idag och börjat se idag av ekumenisk gemenskap jämfört med det som man generellt ibland ser som ekumenisk gemenskap, om man pratar om ekumenik, är fokus på Bibeln. Mm. Och det är det som enar oss. Inte tanken att okej, vi lägger bort våra meningsskiljaktigheter och liksom bara enas om någon, det vi har gemensamt, vilket blir väldigt svårt faktiskt i praktiken att göra, inte bara på individnivå mellan organisationer och samfund. Det jag tror att det sunda är att vi tillsammans ödmjukt kommer till Jesus och frågar Jesus, vart vill du att vi fokuserar vår mission?
Och Jesajas två kapitel senare så bringer han det ett skritt vidare, detta, för i kapitel 58, i Danmark vill man väl si 8:50, vers 12, så står det: sønner av dig skal bygge upp igen ruinerna fra gammel tid. Så här antydes det att i framtiden så är det någon som ska bygga upp något som har blivit lagt i grus, men som en gång har stått uppe som en byggning.
Ja, i den engelska använder ni ordet direkt i vers 1 om mitt folk. Så, så igen, Guds folk som ska bygga upp något.
Ja. Grundvoller som har ligget där från släkt till släkt ska du genreise. Så det är ju det som är de kristnes arbete idag ifølge Bibeln. Att man må tillbaka till det upprinnelige, man må tillbaka till det äkta, för det har varit ett frafall i historien som har lagt ting i stövet. Mm. Och Gud kallar nu de kristna till att bygga upp igen dessa gamla ruinhövna till verklig byggning. Och de ska kalla dig den som murar igen murbrud och sätter vägar i stand så folk kan bo i landet. Bill Clinton, han brukte den texten som sån inauguration speech för några år sedan när han blev president. Han unnlot att nämna vers 13, för där står det nämligen vad det konkret är snack om man ska bygga upp. Där står det: när du håller din fot tillbaka på sabbaten, så du inte driver ditt yrke på min helig dag, och du kallar sabbaten en lyst, kallar Herrens helig dag är värdig, och du ärar den, så du inte går din egna väg och inte gör din gärning eller för tom snack. da skal du glede deg i Herren, og så videre, og så videre. Så tydeligvis så er det en gjenopprettelse av sabbaten som skal finne sted i fremtiden, fordi den har lugget i støvet og blitt glemt av alt for mange.
Ja, og det er just, jeg tror det er viktig at betone det som ibland står i fjerde budet, at kom ihåg sabbaten, og som riktig, du sier, ja. Man skal komme ihåg det. For det er jo ingenting nytt, återigen, utan det her er noe som har sin ursprung i skapelsen. Mm. Det Gud gav den her velsignelsen tillsammans med mange andre til mänskligheten för våran välsignelse, våran glädje. Och den här idén om att vandra efter Guds vägar eller hålla Guds bud på grund av hans kärlek mot oss är någonting som går igenom hela historien, hela mänsklighetens historia. Adam och Eva, där fanns rätt och fel. Kain och Abel, där fanns rätt och fel. Noah, Abraham, Isak, Jakob och så vidare. Israels historia, hela gamla testamentet. Där beskrivs att Gud har en kärlekslag som han vill att mänskligheten ska följa. För det är hållbart för dem. Och vi fortsätter den historien till Jesus. Där fanns rätt och fel. Apostlarna, den tidiga kristna kyrkan, genom medeltiden, genom reformationen, fram till vår dag, har det alltid funnits Guds kärleksprinciper som Gud vill upplyfta. Det här är det rätta, det här är det hållbara för mänskligheten. Och däribland så ligger, enligt Bibeln, centralt i de 10 buden, sabbatsbudet som drar vår fokus till Gud som vår skapare.
Och siden vi är i Isaias nu så kan vi ju lika gott ta med oss en annan text. Och det är det sista kapitlet hos Jesaja. 66, og der står det om tilstanden på den nye jord. Mm. Og det står jo også først i vers 21 der i kapittel 66, så står det, også av dem, det vil si av hedningefolkene, vil jeg ta meg noen til prester og til levitter. Dette er før himmelen blir beskrevet da. Mm. Så med andre ord, så vil Gud ta hedningefolk og kalle de for levitter. Mm. Så der ser vi hvordan Israel blir universellt och åndelig i den nya pakten på en måte. Vers 22. For like som den nye himmel og den nye jord som jeg skaper blir stående til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ett og deres navn bli stående til evig tid. Og det skal skje nymåne etter nymåne, og sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren. Mm. Så med andre ord, så ser det ut til at man skal holde sabbaten på den nye jord. Og det setter liksom bare prikken over inn her når det gjelder Jesajas og hans ord om sabbatshelligholdelse. Først så skal alle mennesker skal holde sabbat, som han sa i kapittel 56, og så at det skal være en restaurering av sabbatssannheten i den siste tid, og ikke nok med det, men på den nye jord skal man til og med også holde sabbaten.
Ja, og Bibelen sier jo på flere steder at i himmelen, eller den nye jorden, eller om man vil kalle det paradiset, eller hva man sier, der finnes ikke synd. Der bor rettferdigheten. Ja. Der ljuger man ikke. Der mørder man ikke. Der skjer ikke de her sakerne. Forstås, Guds prinsipp av sabbatshelighållande er jo en prinsipp som tilhører himmelen da også.
Och då är det jätteviktigt också att vi förstår och när vi ser det genom historien att varenda gång det har varit en väckelse och en samling av Guds folk i ett gemenskap, då är det Kristus, Bibeln, hans ord och principer som drar folk tillsammans i gemenskap. Yeah. Och Guds lag har varit gång på gång igen något som det dras fokus på och som man börjar se på de principer i det. Men det är jätteviktigt att vi förstår skillnaden här också. Bara för att vi ser idag och också i texten att det blir ett fokus på att Gud drar en förståelse av sin lag och särskilt som vi pratar om här också, sabbaten, är ju inte att förväxla med att vi nu plötsligt gör oss för sent till frälsningen genom att hålla lagen. Det gör ju inte på något sätt korset och det som Jesus gjorde mindre för oss. Vi är fortfarande frälst fullständigt genom det som Kristus har gjort för oss på korset. Det är inte vår frälsning som vi pratar om i relation till om vi är värdiga eller inte värdiga. Ja. Men Gud sätter ett fokus på hans principer, på hans karaktär, på det som han står för, det som är rätt och fel. Mm. Och det är två olika saker som är viktiga att ha med.
Ja, verkligen. Min kärlek till min fru i en vanlig relation är ju där oavsett. Och hon på grund av den, på grund av vår relation, så beter jag mig på ett visst sätt gentemot henne. Ibland så önskar min fru någonting av mig som jag kanske i mig själv, i min själviskhet, tycker att jag inte vill göra. Men jag kan välja att göra det. För jag vet att det gör henne glad. Och jag vill göra henne glad, för jag älskar henne. Så den relationen beskriver Bibeln också gentemot honom och hans folk, som han vill att vi ska ha med varandra. Först kommer kärleken, och det är Guds kärlek. Han älskade oss, därför älskar vi honom. Och som ett resultat så följer vi hans vilja för det han har gjort för oss.
Ja. Genom hela människets historia så har människet blivit frälst på grund av nåde, på grund av det Jesus skulle göra för 2000 år sedan. Mm. Så det vill aldrig falla bort, uansett vilket nytt trospunkt man måste uppdaga. Mm.
I förra programmet läste vi den principen från femte Mosebok där det beskrivs att det stora, så att säga, sammanfattande budet av principen att älska Herren din Gud av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det var inte något som hittades på i Nya Testamentet, att kärleksprincipen är det som Gud vill att vi ska leva efter i våra förhållanden med honom. Det var ju någonting som funnits i evighet. Det är Guds karaktär. Det är så han vill att universum ska fungera och leva efter.
Och det är egentligen till syvende och sist så är det Guds ära som det snackar om.
Verkligen. Ja.
Och då ska vi ju fortsätta nu och se lite vidare på specifikt också sabbaten ned genom historien, som vi har sagt. För det är ju intressant det här. Och många böcker, mycket resurser har blivit lagt in på det. Och där skriver en bok som heter History of the Sabbath by J.N. Andrews. Och du känner den väldigt bra.
Ja.
Och den boken tror jag vi kanske har med oss. Har du den där bak?
Jag satte den in här.
Ja, du har den. Jättebra. Ja. Det är ju en klassiker, men långt från allt vad det har skrivit omkring. Sabbaten ned genom historien. Och vad är det vi kan uppsummera från det här, Kenneth, med sabbatsfirandet ned genom?
Var det 2 timmar du sa det var igen?
Ja, du kan säga att det är 2 timmar utan problem om det.
Nejda, men det är upplagt att sabbaten, den startar bibelhistorien allerede i det andra kapitlet. Och i de första verserna så kan man läsa om hur Gud välsignet sabbaten och lyste den helige, och han avhållt sig själv från att arbeta. Och så ser vi hur sabbaten blir hållt upp genom tiderna. Och det kommer klart fram i alla böckerna i Bibeln, nästan i alla böckerna i Bibeln, att sabbaten, det är något som är en del av de troendes kultur närmast.
Så upp genom bibelhistorien, då är det ingen tvivel, för då ser vi det igen och igen
ingen
i texten.
Och det är heller ingen tvivel när vi kommer på Jesus tid. Jesus, du läste väl ett citat här för några veckor sedan, att det var Jesus sin sedvane att gå i synagogen på sabbatsdagen och hålla den. Det står det samma om Paulus, att det var hans sedvane också efter han blev omvänt till den kristne tro. Och vi ser hur de första kristna i det nya testamentet håller sabbaten. Det är några få texter som folk har vrangtolket, som kan tvistas lite grann.
Men de kommer vi tillbaka till lite senare i programmet.
Men ellers är Bibeln väldigt klar på det. Och så när vi studerar in i kyrkehistorien så finner vi ut att de holdt jo sabbaten, de kristna, och vi kan dokumentera det helt fram till det 5:e århundradet. Då var det 2 kyrkehistorikere ifrån Konstantinopel som hver skrev deras kyrkehistoria. Och de beskriver faktiskt talat att de flesta i den östliga delen av det romerska riket, de höll fast på den 7:e dag sabbat. Det var kun i Rom och i Alexandria hvor någon hade börjat att hålla söndag. Mm. Men vi känner ju söndagslovene från Konstantin
på 300-talet. Ja.
Så det är upplagt att söndagen kom kraftigt in och de nedfästade i koncilier och den slags, att man ska inte hålla sabbaten längre. Så när vi kommer på 300-400-talet så är det att sabbaten fullständigt blir lagt till sides, och så kommer söndagen upp och seirer över sabbaten, i alla fall i den stora kultur eller ibland där hvor det bor människor.
Ja, den stora, man ska kalla det, kristna traditionen.
Den kristna traditionen,
men det är ju viktigt, som vi har tagit upp i programmet, att se på att ned genom, samtidigt med det här har det hela tiden funnits flera olika grupper runt omkring som har hållit
kvar den bibliska sabbaten. Ja. Vi såg på valdensarna, vi har sett något på uppe i Borea, vi har sett på flera olika ställen ned genom historien var vi har sett det här.
Ja. Så att sabbaten den blev hållt av människor och självklart också bland judarna. Judarna har ju hållit sabbaten så att den kunde aldrig bli glömt. Även om visst de kristna hade glömt det, men det gjorde de inte, för det var små grupper av kristna här och där som hållit sabbaten, och det har blivit dokumenterat grundigt i eftertid. Som du nämnde kelterna, och vi har koptiska kristna, armenianska kristna, och där är också valdenserna, där är väldigt mycket tvivel om de verkligen hållit sabbaten. Enkelte bland de sannsynligtvis hållt sabbaten.
Man kan inte ändå säga full folk.
Nej. Och när vi kommer till reformationen så har det blivit klart dokumenterat att bland anabaptisterna så var det flera som hållt sabbaten. Mm. Och där är vi kommit fram till 1600-talet, och där får vi en menighet som kallas för syvende dags baptisterna. Mm. Och de kommer från England på 1600-talet, och från där så är sabbaten blivit etablerat bland kristna och virkelig sånn offisielt på en måte. Mm. Og så kommer vi til denne milleritbevegelsen, hvor sabbaten virkelig blir stor og sprer seg til hele verden etter i kjølevannet av milleritbevegelsen. Mm. Så sabbaten den har bare vokst og vokst siden reformasjonstiden og spredt seg til alle verdens kanter, og derfor er det ikke så forunderlig det sitatet du hadde fra denne svenska avisen som poängterar att den är i frammarsch, och det samma tillfälle i Norge.
Och det är ju lite intressant här också, för att som du nämnde i kylvannet på reformationen i Tyskland och området, där växte fram anabaptisterna, och det var ju också Schweiz speciellt det, och bland dem när de gick vidare i reformationen en svinklig, de började med troende dop och tog flera saker hvor de gick ett steg längre i återupptäcka sanningen, då fann vi sabbaten bland annat. Och det tycker jag är intressant, för att när vi ser på historien i Skandinavien så var det väldigt betalande för mig att lägga märke till i Sverige att i efter reformationstiden, precis efter, då ser vi också fler referenser i Sverige på det här. Och ett ställe som vi ser det väldigt direkt, det är på kung Gustav Vasa den första, som skrev ett, om man ska kalla det, varningsbrev till Finland, till kristna där, omkring det som hade blivit väldigt utbrett i speciellt norra delen av Sverige, och det var Sappasfienden. Och han går in och skriver det här brevet daterat den 6 december 1554. Och det vill säga, där vi är alltså ganska nära in på reformationens intåg i Sverige, och vi ser samma respons här, att igen när reformationen kommer så blir det ett fokus på Guds ord, på hans lag, och begynner att ha Sappasfia så många att Gustav Vasa går in och varnar folk i Finland om inte att hålla den syvende dagen, inte hålla lördagen, och försöka argumentera att den inte, Guds lag inte längre behöver hållas, och gå igenom med ganska lång argument här omkring varför de inte ska hålla det. Men det var inte det enda som hände på det tidspunkt i Sverige.
Nej, vi läser också ifrån en biskop Anjo i en avhandling som finns nu på Helsingfors stadsbibliotek. Mm-hmm. Där så beskrivs hur det här var en rörelse som spridde i stort sett hela Sverige. Det står beskrivs här att den här doktrinen då om sabbaten var spridd i det svenska kungariket, från Finland till norra Sverige, Dalarna, Västmanland, Närke och Västergötland och Småland också.
Så ganska brett, det är i princip hela riket här.
Ja, verkligen, och det i perspektivet av Bibelns beskrivning av reformationsverk och vår kristna, en kristnes relation med Gud, så är det här ingenting konstigt egentligen. Precis som du beskrev det, att när människor vänder sig till Gud och hans ord och söker svar och sanning där, så kommer det här som en naturlig del förstås. Mm. Och vi har sett det i reformmärket att många i predikan av Guds ord och evangelium, så förändrar det vårt praktiska liv och vår livsstil. Mm. Och i harmoni då med Guds principer och Guds tio bud. Han fortsätter och beskriver också just den tanken att speciellt i väckelseverk beskriver han, så var den här kopplingen till sabbaten som varande den lördag då, så som Bibeln beskriver det, någonting som gick tillsammans med andra saker som att predika varningar emot stolthet, överflödig lyx och omoral och andra saker. Så det var bara en naturlig del av reformverket.
Så du säger igen, det gör precis att det är en del av en väckelse av reform generellt i folks liv. Det är inte någon sån offshoot, bara enkel sak som folk tar upp.
Nej, precis. Mm. Och det finns berättelser om hur i Kumla, faktiskt där jag kommer ifrån, eller Örebro där jag är uppvuxen, i Närke också, i Kumla där, så fanns det en dotter till en präst som försvarade sabbats helighållande. Och hon beskriver hur hon fick syner, hur änglar undervisade henne om de här sakerna. Och hon vägde sitt liv till att förkunna. I början var hon väldigt orolig för vad folk ska tycka och så vidare, speciellt med hennes svar som präst och så vidare. Men sen så gick hon ut och förkunnade det här budskapet också med samma resultat av reform och omvändelse och i en äkta gemenskap med Gud.
Och det är ju intressant det du säger här, Dan, för att Gud använder ofta kombinationen av att ibland göra övernaturliga saker som att sända syner och drömmar för att dra människors uppmärksamhet på något. Men sådana syner och drömmar är ju aldrig i konflikt med hans ord och hans tidliga uppenbarelse. Och det vi ser här, och som de också själv ser, tror jag, att det som de fick uppenbara, det de fick syner om eller drömmar om, det var något som letade dem till Bibeln och till en förståelse av den sanningen.
De här berättelserna är nu på 1500-1600-talet där kring, strax i kölvatten av reformationen som kommer till Sverige. Men senare ser vi något liknande på just runt kring 1840-talet i Europarörelsen, där det också var den här typen av övernaturliga tankar och fenomen.
Barnpredikningarna tänker du på i Sverige också.
Ja, precis. Ja. Med syner och drömmar och övernaturliga fenomen för att dra folks fokus åter tillbaka till Bibeln, till Gud och specifikt då en dom som vi har pratat om.
Så det... Vi kan se det samme fenomen i Norge, og allerede på 1300-tallet så blir det rapportert om at prester, de forårsaker at folk begynner å holde søndag på lørdag, som det blir sagt. Og i en katekisme i Norge på den tid så stod det faktisk talt rett ut at man skal holde den syvende dag hellig. Og da er det jo ikke å forundre seg at noen mennesker kanskje har stilt seg selv spørsmålet. Ja, den syvende dag, det må jo være lørdag og så videre. Og at man faktisk talt kommer frem til disse tingene ved egen resonering og ved egne studier. Det er en kilde som vi ikke må utelukke helt da. Selv om vi tenker som regel, ja, hvem er det som har fortalt i dette om sabbaten? Det er jo tenkelig at de bare har lest det.
Og spesielt i relation til det vi pratet litt grann om tidligere, med at i nyere tid, i 70-tallet, hadde vi en kalenderreform som endrede på dagens eller veckans nummerering. For at på den tidspunktet var syvende dagen lørdagen, også i en europeisk almanak.
Ja, ja.
Det er den enda i dag. Da skal vi ta Amerika eller noen annenstans. Så det var veldig naturlig at man bare leste det og dro slutsatser.
Riktig, ja. Og på 1400-tallet, i 1435, den 22. august, så har man et sånt lokalt kirkemøte i Bergen. Og det er erkebiskop Bolta som er overseer av dette kirkemøtet. Og der blir det sagt at han har fått rapport om at fra mange steder i Norge så holder man altså den syvende dag lørdag som helligdag. Og dette her skaper stor engstelse i det katolske hierarkiet da, som styrte over disse områdene på denne tid.
Ja, for det var precis innan reformationen.
Det var innan reformationen, 100 år før reformationen. Og dette var litt etter at Hus ble brent på bålet i Konstans, som vi har snakket om. Så dette var alvorlig forbudt i de kirkelige kanoner, som de sa. Og det ble også truet med at man skulle straffe disse som holdt sabbaten med en veldig hård kirkelig straff. Og året etter så ble det også holdt et kirkemøte i Oslo, Kristiania, i 1436, og der ble det forbudt å holde sabbaten, og det ble sett på som noe jødisk. Det som er interessant er det at disse sakene ble tatt opp på et kirkemøte før reformasjonen, så det er helt opplagt at det var et problem i kirken, og at man ønsket å få en slutt på dette problemet, og derfor har de denne saken i dette kirkemøtet.
Og det er jo litt interessant det du sier her med hvor tidlig det var oppe, for her var det oppe innan reformasjonen, ja. Og har kanskje ikke samme kobling som eventuelt i Sverige, hvor det var kanskje mer en ny opptekt, for at det er jo interessant, i Norge hadde du også mange, du som du fant på kusten, keltiske kors.
Ja.
Og tilbake i England, blant de keltiske kristne, ja, fant vi også sabbatsfiende. Så det er også noen idé, ja, idé og fundering som man kan ha om, ja, om man har fått med en del av det her fra kelterne i England, ja, med, ja, de keltiske kors, som man visste det var en, ja, innflytelse fra, ja, det, om man det også har fått sabbaten med seg.
Det hadde vært en utrolig spennende serie og snakket om hvordan det kristne budskap først kom til de skandinaviske landene. Mm. Og sannsynligvis, ja, ikke bare sannsynligvis, det er veldig mye som tyder på at de kom via keltiske, irske keltiske munker, og ikke fra Rom, som er den tradisjonelle utgaven. Ja. Og det vil forandre litt.
At man hadde sabbaten og annet med seg på et så tidlig tidspunkt.
Riktig, ja. Ja, for det har blitt dokumentert at Patrick, den store åndshøvdingen i Irland, han holdt sabbaten den 7. dag på lørdag. Og der er også teorier om at de nordmennene her som holdt sabbaten kunne ha vært under innflytelse fra en russisk gruppe. For i Russland på denne tid så var det en stor, mektig gruppe som holdt sabbaten på lørdag, blant kristne. Og den hadde til og med støtte fra høyt kongelig hold, denne bevegelsen. Jeg har en venn som har skrevet en doktorgrad akkurat om dette her, denne saken, så det har blitt vel dokumentert at sabbaten ble holdt blant kristne i Russland før reformasjonen brøt løs i Europa. Noe som ellers ikke er så veldig kjent da. Det er også en teori som er mye villere da, og som går ut på at Maria hadde en spesiell dag, lørdagen. Så når de holdt lørdagen, så æret de Jomfru Maria. Så det var, de holdt ikke lørdag, sier denne teorien, på grunn av at Bibelen sier vi skal holde den 7. dag, men for å ære Maria. Aha. Så der har kommet opp mange ting. Og også på reformasjonstiden så er det en lov som blir uttalt i et kirkemøte, at det er strengt forbudt å holde lørdag som søndag. Eller holde lørdag som søndag, ja. Og der er også en bot på 10 mark for den som gjør dette.
Mm. Og det er i Norge der?
Dette er i Norge, ja.
Det hender liknande saker, för det här möttes ju precis som du beskriver där i historien i Norge. Det möttes ju av motstånd på många sätt. En annan berättelse från Sverige strax innan 1700-talet där är en berättelse om en munk som på lördag då ska besöka sitt kapell för att kolla till de som arbetar där. Och på vägen dit så kommer en grupp bönder och enkelt frågar om, nu är prästen här, och de frågar honom. Det var en präst, de säger, har du inte lust att hålla gudstjänst för oss och predika för oss? Och han gör det där, och de tar kapellet och gör det för att de är där. Och det här får ju folk reda på senare och tänker att nej, men nu har de ju firat gudstjänst eller helhållt och lördagen som söndag som de resonerar. Och det blev han ju straffad för, den här prästen och de här farmarna som gjorde det. Enligt lagen då, enligt rikets lag, för att det var då förbjudet. Ja. Så det har ju mött kontrovers och problem och konflikt genom historien i reformarbetet. När kristna och uppriktiga bibelstudenter försöker att följa Jesus exempel och Jesus principer, så är det ju någonting i den stora stridens perspektiv som arbetar emot det ständigt och arbetar emot Guds sanning, Guds evangelium och Guds kärlek, att ta bort människors fokus därifrån.
Och det kan man se i 2012. Visst man vill följa det som står där, så vill man få konflikt själv i 2012.
Ja. Men det är också intressant att den rörelse vi ser idag i Sverige och runt om, att den är inte
den är en del av den här historien som mm. den historiska arv som vi har ned genom tiden och som vi har sett även i Skandinavien. Det tycker jag är intressant att se hur den att även här har vi haft ett fokus på att ned genom historien har vi haft människor som har återupptäckt exakt samma sak med sabbatens betydelse och inte minst nu här i den tid vi lever i. Jag ska göra uppmärksam på en annan möjlighet som vi har här på Lifestyle TV. The Seventh Day, alltså den sjunde dagen, är en tv-serie som också kör på Lifestyle TV. Den finns på vårt on-demand-bibliotek om inte den kör aktiv när du ser de här programmen. Som är en, om man ska säga, dokumentarserie på 6 program som följer historien av sabbaten ned genom tiden. Och den kan du gå in och se på Lifestyle TVs on-demand-program. Den finns där med svensk textning så att du kan följa med i den väldigt, väldigt intressant historia som följer historien ned genom tiden. Så den uppmanar vi till att folk tar tid till att titta på. Mm. Men vi ska gå lite vidare och försöka förstå lite grann också omkring hur det här med lagen var relaterat. För att när vi finner sabbaten här så finner vi den i tiobudslagen. Mm. Och den känner vi ju ofta igen som en Gud som skrev med sin egen finger i tavlorna på sten som vi är berättade. Och hur han gav de här tavlorna till Moses. Hur relaterar den här lagen till oss idag?
Ja, det är ju en jätteviktig fråga. Och någonting som inte bara människor som vi har pratat om nu genom historien och i Sverige här, folk som har velat försvara Guds lag och Guds principer har behövt hamnat i kontrovers med eller problem med, utan redan Jesus på sin tid och Paulus var ju tvungen att undervisa tydligt om hur förhåller sig lagen till människors relation till Gud och så vidare. Tanken är ju att som lyfts fram ibland i argumenten mot då de här människorna var ju att det inte är viktigt längre efter Jesus korsfästelse att man följer Guds, eller sabbaten, eller Guds lag då. Och Jesus ger ljus över det här med orden där han försöker vara väldigt tydlig. Han visste ju förstås om att den här risken finns. Att människor försöker mena att han på något sätt upphäver sin lag i det hans arbete. Och han säger i Matteus kapitel 5 där följande, i vers 17. I Matteus kapitel 5 och vers 17 så säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Mm. Och sen amen säger, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett.
Så hela den idén med att Jesus kommer och hans död på korset skulle på något stans eller någon kan liksom slå sönder lagen. Mm. Du säger det är inte det där var hans mission.
Nej, inte om vi ska tro Jesus ord själv och hela Bibelns beskrivning av att Guds kärleksprinciper är någonting som är viktigt. Mm. Med det resonemanget så skulle jag säga idag att idag är det okej för mig att ljuga. Mm. Idag är det okej för mig att mörda. Idag är det okej för mig att tillbe andra gudar eller vad det nu är. Men det undervisar inte Bibeln. Jesus undervisar att han kom för att leva efter lagen, uppfylla lagen, inte upphäva den och säga nej, nu gäller den inte längre. Mm. Och det är i alla fall hans undervisning vad gäller Guds principer av Gamla testamentets tidbud.
Men när du säger att han försökte ändå säga nu gäller lagen inte längre. Men är det ändå en del av Gammeltestamentets lagar eller vad ska kalla förordningar som upphävdes vid korset och som inte gäller längre?
Jo. Det är det ju, om vi vill tro på Bibeln. Och jag lutar mig ju tillbaka på Bibeln, för jag har inte själv så mycket att komma med i sådana här frågor och förstå Gud. Men om vi läser i Nya testamentet och också Gamla testamentet så beskrivs ju där också att vid Jesus kors, vid Jesus död och korsfästelse, så är det vissa lagar som upphör att gälla. Vissa lagar har slutat att gälla. Och i den frågan så ger ju helgedomstjänsten och förståelsen för vad Bibeln undervisar om de ceremonier, högtider och de lagar och regler och strukturer som skedde i det här gamla systemet i Gamla testamentet. Där fanns så att säga ceremoniella lagar av offersystem, av viss typ av hygien och annan typ av ritualer och omskärelse bland annat. Men i Nya testamentet så görs det en tydlig skillnad mellan vissa lagar och andra lagar. Ett exempel är i Paulus som beskriver i första Korinthierbrevet kapitel 7, vers 19 så här. Han säger i första Korinthierbrevet kapitel 7 och vers 19 så säger Paulus: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Nu här så gör han en tydlig skillnad på vissa av de här reglerna och ceremoniella idéerna om till exempel omskärelse. Det har inte någon betydelse i Paulus undervisning nu, i det kristna budskapet. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det finns olika typer av lagar där Guds kärlekslag, de uttryckt i de 10 principerna i 10 Guds bud, är något evigt gällande. Medan principer som omskärelse, eller lagar om omskärelse, ceremoniella riter, vissa högtider, är inte längre något som gäller.
Nej, och det tycker jag är viktigt att du kommer in på det med högtider också. Mm. För att vi pratade om tidigare, Kennedy igenom det här med hurdan att året, det israeliska år med de olika högtider, också på något sätt liksom en bild på kyrkhistorien.
Ja, just det.
Och det är jätteviktigt att förstå då skillnaden mellan högtider som pekar fram emot och som är en del av hela det här bild som var en skuggbild,
ja,
av
precis.
Det himmelska och en skuggbild av historien.
Ja.
Och emot sabbaten som var instituerat på skapelsen som ett märke för att komma ihåg att Gud var skapare. Och något som vi gör varenda vecka, liksom kommer ihåg, han har skapat oss, han har gjort allt omkring oss.
Mm.
Som är helt annorlunda än de festdagar,
ja,
som pekade på ett system och gav idén av frälsningen.
Ja.
Och det där kan göra det lite komplicerat är ju som du nämnde den gången, att ibland så är det vissa helgdagar som också blir benämnt som speciella sabbater.
Ja.
Men som är en del av, hur vill du förklara det, Kenne, det större systemet?
Det var 7 slike ceremoniella sabbater som var knyttet till helgdomstjänsten och som då pekar fram som ett exempel på kyrkohistorien, ett bilde på kyrkohistorien. Och dessa 7 sabbatsdagarna, de blev kallt sabbatsdag, inte för det de var på en lördag, men för det de var viledagar, man skulle slappa av på de dagarna. Och de var bevegliga, så de kunde komma på en söndag, mandag, tisdag, onsdag, torsdag. De kunde komma på vilken som helst dag. Och hvis de kom på en lördag, då blev den sabbaten fra tidbudsloven, den 7. dag, då blev den kallt för en stor sabbat.
Okay,
och det känner vi till från Jesus sin tid. När han döde på fredag och dagen efter var en slik stor sabbat, visst nog.
Mm.
Så dessa dagarna, dessa bevegliga sabbatsdagarna som inte är rotfästet i den 7. dag sabbat, de är selvfølgelig en skygga av det som skulle komma.
Mm.
Och de tränger man inte följa längre. Och det är nettopp någon av de dagarna Paulus snackar om.
Mm.
Och så blir det missförstått av kristna idag och tror att ja, men här står det om den 7. dag sabbat. Men det är ju inte det står om. Det står om den ceremoniella sabbaten.
Right.
Ja, så det må man må skille disse to klart och tydligt. Vi kan faktiskt talt uppsummera lovene ifrån det gamla testamentet på följande måte. En typ var civile lover som Israel. Det var speciellt designa lover för Israel som ett samfund, som ett teokrati med Gud som överste chef.
Och i deras tid och deras situation.
Deras tid och deras situation. Så en grundlov för Israel, en sån en moralsk, etisk grundlov för Israel, hur de ska uppföra sig i samfundet.
Mm.
Och så har du en annan typ lov som var hälselov och hur man skulle förhålla sig i förhållande till hälsa.
Mm.
Och det är ju lover som fortsatt gäller, för vi vet ju att Bibeln är ju tusen år förut för sin tid. Idag så uppdagar vetenskapen hur avancerat det är.
I alla fall om man kan säga, de kanske också var en del av en ceremoni eller en del av en bild, men de hade ett princip som var evigt gällande,
ja,
i och med att det var ett hälseprincip bakom,
ja,
som
ja,
de också,
ja,
försökte göra.
För exempel att inte man, ja, för exempel så skulle man gå utanför lejren om man skulle göra sitt göra fra sig.
Mm.
Så istället för att göra det in i lejren så skulle man gå utanför lejren och så lägga ett hull i backen och så sätta sig ned och göra det där.
Mm.
Och det var ju avancerat, för hvis vi går ett par år tillbaka, byn i Europa, de stinkar för det att folk bara låter all söppel gå ut i gatorna. Israel fick besked om att ha det utanför lejren.
Mm.
De var hygieniska. Og det er klart en slik lov er jo ikke opphevet. Eller en lov som sier at du skal ikke ha sex med en ku. Man kan jo ikke si, et oppegående menneske vil vel ikke si at nå har vi lov til å ha sex med en ku, for det at nå er de gamle testamentlige lovene borte. Nei. Så vi må skille hva som er ceremonielt og hva som er etisk moralsk.
Riktig.
Ja, og finne prinsippene der. Og så har vi den store bulken med ceremonielle lover.
Mm.
Og før man i det hele kan diskutere Paulus, så må man i det minste lese gjennom disse tingene og få en oversikt over kategoriene av lover.
Mm.
Så da har de ceremonielle lovene, de er oppfylt i Jesus Kristus. Og det er jo mange av de ceremonielle lovene som ikke det er galt å følge fortsatt.
Mm.
Nødvendigvis.
Jesus blev ju anklagad, inte bara för att bryta ett bud utan flera av buden.
Mm.
Han blev anklagad för att häda och han blev anklagad för andra saker. Till exempel anklagades han för att bryta sabbaten.
Mm.
Och han svarar ju det på ett fint sätt i Markus kapitel 2. I Markus kapitel 2 så blir Jesus anklagad för att just bryta mot Guds lag, vilket han aldrig gjorde om vi ska tro Bibeln, för han var syndfri. Och där svarar han så här och säger i vers 27 och vers 28 kan jag läsa. Markus 2, vers 27-28. Jesus sa till dem, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.
Mm.
Så är människosonen herre också över sabbaten. Och därför kallas den ibland för Herrens dag.
Ja.
Min dag, som vi läste i Jesaja. Alltså sabbaten är Guds dag, Herrens dag, Jesus dag.
Ja.
Och det står här tydligt vem den blev gjord för.
Ja.
Någon resonerar och säger att den var gjord för Israel eller judarna. Ja. Men jag väljer att tro min frälsare Jesus, min herre, som säger den blev gjord för människan.
Ja.
För mig, jag som inte är jud och israelit, den blev gjord för mig i skapelsen.
Så när Johannes beskriver om hurdan att han var i anden på Herrens dag när han begynner uppenbarelsesboken, då har det alltså med en bibelsk förståelse troligen att göra med att han fick ett syn på sabbaten.
Ja, visst.
Ja. Mm. Ja, det är någon översättelse som inte har jag var bortrycket i ånden på Herrens dag, men jag var bortrycket i ånden på söndag.
Ja. Och det är då för att man tar en senare historie och lägger in en historieförtolkning då direkt i det.
Ja. Men Bibeln säger ju själv att det är Jesus som är herre över sabbatsdagen.
Mm.
Ja. Så är då människosonen herre också över sabbaten, så det mest naturliga är ju att Herrens dag må vara sabbaten. Mm.
Okay. Något annat viktigt som jag ser att Jesus undervisar om här är ju att sabbaten är ju inte ett mål i sig själv eller någon typ av högre sak än människan, utan den är där precis som alla andra Guds lagar och Guds kärlek finns i universum, finns på jorden, är kommunicerad till oss i Bibeln för vårt bästa, för vår skull. Vi mår inte bra av att gå och ljuga mot varandra. Vi mår inte bra av att kriga och vara oärliga och ljuga, bryta äktenskapet eller andra saker. Vi mår inte bra som människor och Gud mår inte bra av det. Likadant, vi får en välsignelse av sabbatsvilan. För sabbat betyder ju vila, en vilodag. Där vi i vårt stressade samhälle en dag i veckan kan få den avkoppling som Gud vill att vi ska ha. Och också sända våra tankar till vår skapare och en gemenskap med varandra. Jag minns första gången jag firade sabbat som 22-åring och har aldrig tänkt på det i hela mitt liv. Men den dagen, fredag kväll som Bibeln beskriver när solen går ner, att bara släppa allting och koppla av och göra ett val och inte ens tänka på skola, på jobb och andra saker som stressar mig, utan bara koppla av och tänka på Gud som min skapare, vad han har gjort för mig och saker som hjälper och bygger upp den här världen och det samhälle som jag befinner mig i. Det är en oerhörd välsignelse kopplad till alla Guds bud och särskilt sabbaten som blir så praktisk och konkret varje lördag i veckan för de som vill följa Bibeln som kristna.
Och då är det viktigt att ta upp den här tanken också då, och vara försiktig ändå, för att principen du tar upp är ju väldigt viktig och det är en del av varför Gud har gjort det här.
Mm.
Men det gör ju inte att vi kan ta den därifrån och lyfta över och säga okej, men har vi då bara en sabbat i veckan, då spelar det ingen roll vilken dag vi tar, för då kan jag få den här fysiska vilan av att jag bara tar en vilken dag som helst.
Kanske Eva resonerade sån i hagen, hon sa ja, men det är ju inte så nöje vilket trä Gud nämnde.
Ja,
vi kan finna vårt eget trä vi.
Och där kommer vi till vad som är kärnan i det budskap som Gud sänder ut i de tre änglarnas budskap i sista tiden, i den tid jag tror vi lever i idag, där kärnan i budskapet är just vem är vår auktoritet. Vem mår vi bäst av att följa? Vem kan frälsa oss? Vem kan rädda människan? Är det jag och mina idéer och tankar? Är det min mamma, min pappa, min präst eller någon sån mänsklig auktoritet? Eller är det Gud? Mm. Vet han vad som är bäst för mig? Är det han som kan frälsa och rädda mig? Där Adam och Eva fick ett val. Det enda som skilde frukten på det trädet var Guds ord. Idag det enda som skiljer sabbatens helighet från alla andra dagar, den sjunde dagen lördag, är ju Guds ord. Och där är frågan, vem vill jag tro på? Vem litar jag på?
Och då är det ju viktigt att tänka på också det som Jesus säger, ta mitt åk på dig och jag ska ge dig frid.
Ja.
Att sann frid och sann vila kommer från att veta att vi har rätt med Gud, att vi följer Gud. Hebreerbrevet pratar också om i kapitel 4 att det finns en sabbatsvila kvar för Guds folk. De som har gått in i ett förbund med honom, som har lämnat sina egna gärningar och som följer Jesus. Och det vill säga, ska vi ha den här vilan som du pratar om, Dan, som är så fullständig, som ger oss den avkoppling, den regenerering och energi, då är det inte bara en fråga om att vila fysiskt och sova en dag i veckan, men också om att leva ett liv där vi är i en peace with God, alltså var vi är rätt med Gud, var vi har frid med Gud och våra människor omkring oss. Och den frid kommer ju när vi följer Guds ord. Och därför får vi gå tillbaka och följa det Bibeln säger också när det kommer till vilken dag, och inte vi gör vår egen gärning med vår egen dag som vi ska göra det på, men vi går in i Guds vila.
Ja, visst.
Ja, människet må välja mellan Gud och Satan. Man må välja mellan Guds ord och mänsklig tradition. Det är det som är valgmöjligheten i den sista tiden.
Och det är ju uppsummeringen in, det är vad vi är i hela vår serie,
ja,
med stridens hopp. Att vi i den här striden som vi är i, att vi i den kampen som vi befinner oss mellan gott och ont, att vi önskar att stå på Guds sida, att vi har hoppet framför oss om att han ska komma tillbaka. Han önskar att ge oss, i det fall också, han önskar att ge oss vila, sann vila. Och det är en del av ett hopp också som vi kan ha. Och vi kan förlita oss på att han som har skapat oss, han vet vad som är bäst för oss, och att vi kan fira den dagen som gudstjänst, där man ska säga som vilodag, för igen, som vi har pratat om, att komma ihåg att i vår tillbeten, då tillbeter vi skaparen av universet, och det är just det att han är skaparen som gör att han har krav på också att få tillbeten. En sista resurs som jag gärna vill göra dig uppmärksam på här innan vi slutar programmet, är i det här fallet en engelsk resurs på en webbsida som heter sabbathtruth.com. Väldigt intressant hemsida som jag skulle uppmana dig som läser engelska till att gå in och läsa på. Det finns massa olika resurser, bland annat mycket av det vi har pratat om med historien. Det finns ned genom historien i varenda århundrade listor på vad folk har hållit sabbaten med historiska källor och annat till. Hvordan det är, det finns intressanta bibelstudier, frågor och annat som kan hjälpa just dig om du har fler frågor. För det är så mycket mer som vi kunde ha tagit med i det här programmet. Också en hel del bibeltexter som kan vara lite klöriga när vi läser dem i första hand. Och säger, men vad är det egentligen Bibeln säger här? Hur ska jag förstå det här? Kolla gärna på den här sidan eller på andra program på Lifestyle TV som går djupare i frågan omkring just sabbaten. Tack för att du har varit med oss idag, och jag hoppas att du också ska kunna få vara en del av Guds folk och erfara hans sabbatsvila på återseende.